Det här är P1, Sveriges Radio.
Åklagare varnar för att mediers rapporteringsiver leder till osäkra rättegångar med velande vittnen.
På det sättet så blir ju målet rättsosäkert.
SVDs USA-korrespondent lämnar tidningen i protest. Är bevakningen enögd och orimligt Trump-kritisk?
Att vara journalist är mitt kall. Och när jag inte längre kan utföra mitt arbete så måste jag ta konsekvenserna av det.
Och så besöker vi SMHI i Norrköping där det är bråda dagar i semestervedret.
Det kan vara allt från att det regnar på bröllopsdagen när det inte skulle göra det.
Du lyssnar på medierna. Jag heter Martina Pierro. Hej och välkommen till veckans avsnitt av medierna. Förundersökningar bör bli sekretessbelagda tills dom har fallit. Det föreslår utredare riksmarskalken Fredrik Wersäll i en utredning som han i veckan lämnade över till justitieminister Gunnar Strömmer. Så som det funkar idag så blir förundersökningsprotokoll offentliga för media och allmänhet i samband med att åtal väcks. Och så som det hittills fungerat, ja, det är något som flera åklagare den senaste tiden beklagat sig över. Under våren har det vid flertalet gånger gnisslats om hur media bevakar rättsfall, att journalisters rapporteringsiver har gått för långt och att den kan få katastrofala konsekvenser för rättssäkerheten. Håller domstolarnas dörrar på att slås igen framför näsan på journalistkåren? Det är en balans på en knivsudd. I ena vågskålen mediers möjlighet till bevakning, granskning och rapportering. Och i den andra att kunna genomföra rättegångar på rätt sätt. Hur tungt väger transparens inför media och allmänhet när rättsprocesser riskerar att ställas på ända?
Problemet är att så som det ser ut idag så påverkas personer som ska höras inför domstol av medias direktrapportering eller inspelning av förhör.
Elisabeth Andersson är statsåklagare i Örebro tingsrätt.
Man kan alltså ta del av förhör med tilltalad innan man själv ska höras som vittnen genom att lyssna på en podd. Och det gör så att vittnen och andra förhörspersoner, till exempel målsägarna, kan bli påverkade och ändra eller anpassa sina uppgifter efter vad till exempel den tilltalade har sagt.
Elisabeth Andersson har just avslutat rättegången i det uppmärksammade mordet på gravida Saga. En process som präglades av vittnesuppgifter som ändrade karaktär från dess att polisförhören hölls tills att det var dags för rättegångsförhören.
Där framgick det vid förhören under rättegången med flera vittnen att de hade läst förundersökningen eller tagit del av den lokala tidningens direktrapportering. Och jag upplever att fåtal anpassade sina uppgifter efter det de hade läst. Och på det sättet blir ju målet rättsosäkert helt enkelt. Det är ju viktigt att vittnen kan komma in opåverkade.
Mediers närvaro i rättssalar är knappast en ny företeelse. Men onekligen så har bevakningen blivit allt mer omfattande. I vissa fall mer detaljerad och i synnerhet mer mångfacetterad. I takt med att kriminalitet hamnat högre upp på maktens dagordning och allmänhetens intresse.
Helt klart. De senaste åren så har media intresse blivit större och media ser till att man har en reporter på plats. Så har det ju inte varit tidigare. Det är betydligt enklare för förhörspersoner att ta del av vad sägs just i det här ögonblicket inne i rättssalen. Kan det påverka det jag har upplevt eller ska berätta. Är det farligt för mig att komma in i rättssalen och berätta det jag faktiskt har sett när den här personen säger någonting helt annat?
För jag tänker, en live-rapportering under en rättegång, vid det laget så har ju förundersökningar, åtal och så vidare varit tillgängliga för vem som helst att begära ut länge. Vad skulle då poängen vara med att begränsa mediers arbete?
Det har du i och för sig rätt i, att om en person vill ta del av en förundersökning så är det ju bara att idag gå in på Flashback, för de läggs ju upp där nästan direkt i samband med åtal. Men jag menar att de här frågorna går ju hand i hand, att om förundersökningen kan sekretessbeläggas fram till att målet är genomgånget i sak eller förhandlingen avslutad, samtidigt som att man kan säga nej i större uppmärksamma mål till den här direktrapporteringen, så går de ju lite hand i hand. Men jag förstår ju din fråga.
Jag tycker det hon säger är faktiskt fullständigt befängt.
Fredrik Sjösult är kriminalkronikör och krimreporter på Expressen.
Medier är alltid direktrapporterat från rättegångar, och den här åklagaren då, hon har då en idé att man ska förbjuda det här med direktrapportering och att det ska bara göra sammanfattningar som skulle vara mer svepande, om jag förstår rätt. Då undrar jag, vem ska bedöma då om de här sammanfattningarna ska vara okej? Okay? Är det åklagare som ska sitta då och granska, eller staten som ska granska vad med dina rapporterar? Så det är befängt på så många olika nivåer som man bara häpnar.
Under våren har flera domar slagit fast att vissa allmänna handlingar inte behöver lämnas ut till rättsdatabaser och nyhetsbyråer. Och i det uppmärksammade mordet på Mikael i Skärholmen i april så kritiserade åklagaren i fallet medier för att publicera osäkra uppgifter under pågående utredning. Ja, hur mår egentligen relationen mellan rättsväsendet och medier?
Men det är mer sekretess nu, och det är frågas mer om sekretess.
Har medier blivit mer hänsynslösa i sin rapportering?
De seriösa medierna tycker jag inte har blivit det. Vad jag tror att det handlar om lite, det är att det har kommit ett antal, man får kalla dem för väldigt oansvariga publicister, Instagramkonton, olika som bara häver ut innehåll utan att liksom fundera över, publiceras då identiteter eller hur rapporterar man om det här? Och det har gjort att det blir ganska massivt, och det tror jag faktiskt att det har blivit liksom en någonting som åklagare och andra har reagerat på. Men då måste man ändå ha lite sans i balans i tänket, hur ska man tänka kring detta?
Statsåklagare Elisabeth Andersson igen.
Jag förstår ju att media har ju en jätteviktig roll i både granskning och närvaro.
En alternativ lösning som hon ser det är att man skulle lägga större tyngdpunkt på vad som sägs i tidigare förhör och sen bara göra kompletterande förhör i rätten istället för att begränsa och styra medierapporteringen.
Det är ju väldigt viktigt att media har en möjlighet att övervaka eller granska inom all offentlig sektor. Men det är ju inte det som sker, menar jag.
Men skulle du säga att det är redaktionsstyrda nyhetsmedier som är problemet, eller är det den här växande floran av mer alternativa nyhetskanaler och sociala mediekonton som är det stora problemet?
Jag kan nog inte göra någon avvägning av vad som är den största inverkan, men helt enkelt lättillgängligheten av förundersökningar idag jämfört med hur det var tidigare är ju det som är problemet.
Hur viktigt är det med den här direktrapporteringen?
Fredrik Sjösult på Expressen igen.
Ja, men det är ju en form av rapportering från rättegångar. När vi började med att publicera liksom, löpande på sajter för nu är det väl 20 år sedan. Det var ju inte så att det inte var en direktrapportering, men det var kanske mer en artikel på förmiddagen och en artikel på eftermiddagen. Så det är ingenting nytt att vittnen ändrar sina vittnesmål. Men då bör man nog fundera på, men hur kommer man åt det problemet? Och jag tror inte det här är det som är lösningen på det.
Men jag tänker, det är väl ändå ett stort samhällsproblem om vittnen i mordrättegångar ändrar sina vittnesmål. Den rättsosäkerheten, väger inte den tyngre än mediers möjligheter att rapportera?
Jo, men man måste ju också se konsekvenserna. Vad skulle det innebära om en förundersökning, en polisutredning inte skulle vara offentlig? Vi skulle inte kunna granska de medierna, men det är klart att åklagare vill väl bara köra sin linje i rätten och de vill inte ha någon granskning av bevisningen, de vill inte ha någon granskning av som finns i förundersökningen. Och den här sekretessgiven, den är ju väldigt farlig i samhället. Den gör ju förmodligen att oskyldiga kommer att dömas. Den här granskningen måste in och då kan man inte hemlighålla allt. Man kan inte lägga ett lock över det, för det är väldigt, väldigt farligt ute.
Sist här hörde vi Fredrik Sjöshult, kriminalkronikör på Expressen. Och nu ska vi dyka ner i flödet och plocka upp några kortare medienyheter från veckan som gått.
Sveriges Radio och Sveriges Television förbjuds i Ryssland tillsammans med 80 andra europeiska mediesajter. Det meddelade ryska utrikesdepartementet i veckan. Sajterna blockeras i Ryssland med omedelbar verkan. Det ska vara ett svar på att EU-rådet i maj beslutade om en blockad av 4 sajter som stöttar rysk propaganda. Högsta domstolen ger TV4 rätt. Det var fel av polis att beslagta ett minneskort från en TV4-journalist. Beslaget skedde förra året under en rättegång som programmet Kalla fakta bevakade. En ordningsvakt hävdade att journalisten filmade i rättssalen, vilket är förbjudet. Polis tillkallades och beslagtog då minneskortet. Tingsrätten fastställde polisernas beslag, men det ändrades i hovrätten och nu har alltså även Högsta domstolen prövat saken och ger TV4 rätt. Sajten Wikileaks grundare Julian Assange har släppts fri. De senaste åren har han suttit i ett brittiskt fängelse i väntan på att utlämnas till USA, där han anklagas för bland annat spioneri. Nu har han nått en överenskommelse med USA. Den innebär att han erkänner brott mot ett straff som motsvarar den tid han redan suttit i Storbritannien. Därför släpps han nu på fri fot.
I veckan författade Svenska Dagbladets USA-korrespondent Malin Ekman ett offentligt avskedsbrev till sin numera forna uppdragsgivare. Och med det avskedsbrevet riktade hon strålkastarljuset mot tidningens bevakning av amerikansk politik. Har Svenska Dagbladets nya ledning fegat ur i vilka vinklar som får ta plats i USA-bevakningen? Och har svenska medier generellt en för ensidigt Trump-kritisk rapportering? Vår reporter Lasse Truedsson har i veckan tittat närmare på just det här.
Varför slutar jag? Därför att vara journalist är mitt kall. Och när jag inte längre kan utföra mitt arbete så måste jag ta konsekvenserna av det. Och det är därför jag nu har sagt upp mig.
Malin Ekman har varit Svenska Dagbladets USA-korrespondent i 5 år. I början av den här veckan når hon ut ett avskedsbrev på en nyhetsbrevsplattform och sa därmed upp sig från svenskan. I brevet kritiserar hon sina chefer för ängslighet och för att inte låta henne rapportera på det sätt hon vill. Och kritiserar även svensk USA-bevakning i allmänhet för att vara för ensidigt stereotypt Trump-kritisk. Och det här har i veckan lett till en debatt på kultursidor och i sociala medier.
Jag har ett tydligt exempel och ett ganska färskt exempel som jag kan ta upp. Jag skrev ett reportage som publicerades här för några veckor sedan som handlar om svarta väljare som röstar på Trump och varför de gör det. Eftersom Trump då väntas bli den republikan med störst stöd bland svarta sedan Nixon 1960. Det här illustrerar jag genom att prata med en svart kvinna som heter Madeleine Green, vars son mördades och vars mördare då efter kort tid släpptes fria. Och jag kan läsa innantill från reportaget. Brames vittnesmål river ner applåder, särskilt när hon attackerar utfallet av rättegången kring mordet på hennes son. Hon hävdar också att kriminella vandrar runt på New Yorks gator fria att göra vad de vill utan konsekvenser. Ett påstående som saknar belägg. Och det här, den här sista meningen är det redaktionen som har lagt till, alltså ett påstående som saknar belägg.
Men så är det inte, säger Malin Ekman. Tvärtom.
För att det finns belägg för det här. Och det där är för mig det här ett tydligt exempel på hur man, när någon säger någonting kontroversiellt så, som inte passar med den bilden man själv har, den accepterade verklighetsbeskrivningen, då ska man gå i opposition mot det. För att läsaren inte riktigt ska ta det på allvar, eller för att man inte ska fundera djupare på det, eller kanske framförallt för att redaktionen inte ska hamna i trubbel och sådana saker. Det där är ett tydligt exempel.
Men i alla sammanhang så redigeras ju texter och man får input från en producent eller en redaktör. Är det något särskilt som har hänt?
Det som har hänt är att det har tillkommit en ny ängslighet som, och att det finns en ovilja till journalistisk diskussion. Att när jag har velat diskutera invändningar så har jag fått höra att jag inte får göra det. Och jag har fått höra att det kommer bud uppifrån medan ledningen säger att det inte finns nya bud. Samtidigt som jag då får höra att om någon utifrån skulle räkna mina texter och komma fram till att det är fler som är kritiska mot demokraterna och republikanerna, så skulle ledningen ha svårt att försvara mig publikt. Och det brukade ju vara en journalistisk princip att granska makten, det statsbärande partiet. Och nu är det istället någonting som anses problematiskt och som man blir ängslig
över. Vem är det
som har sagt, också
vem är det som har sagt det?
Ja, den ansvarige utgivaren.
Ja, den ansvarige utgivaren heter...
Lisa Irenius heter jag och är chefredaktör på Svenska Dagbladet.
Hon är med från ett tält i Almedalen i Visby.
Det är tråkigt att förlora en uppskattad medarbetare och det är tråkigt att det sker på det här sättet. Jag och mina kollegor på nyhetsredaktionen har ju en annan bild av saken, men den här sortens anklagelser är väldigt svåra att bemöta. Dels är de anklagelser som förts fram väldigt svepande och ger inte konkreta exempel. Och dels varken vill eller kan jag som chef gå in i detalj vad gäller relationer med medarbetare.
Men trots det har hon en hel del att säga om den här saken och om debatten efteråt.
Det är så lätt att bli svartvit och påstå att så kallade etablerade medier i allmänhet är ängsliga och ger en snedvriden bild. Men en sådan svartvit bild är att göra det alldeles för enkelt för sig. För alla svenska mediejournalister, eller att alla svenska mediejournalister utom Malin Ekman skulle ge en snedvriden rapportering från USA, det är att ge en väldigt ensidig bild och det är heller inte sant.
Hon ger mig ett konkret exempel, för jag har självklart frågat efter konkreta exempel. Och där säger hon att redaktionen har lagt in orden ett påstående som saknar belägg i texten om en svart republikansk väljare som publicerades för någon vecka sedan. Det var inte Malins ord i artikeln. Varför lades det in av redigeraren?
Kan du säga då vilket påstående det var?
Nu ska vi se här... Det handlade om någon som jag minns det, att en mördare efter kort tid kom ut på gatorna.
Då, nu är jag inte specifikt insatt i det här fallet, men om det kan generellt absolut vara så att om det är en intervjuperson som säger saker, som påstår fakta, som kan vara kontroversiella eller som man kan misstänka är en del av ett narrativ som inte stämmer, att man då kan påpeka det i artikeln att det saknar belägg. Det påståendet att vi inte har kunnat verifiera det. För bara för att intervjupersoner säger saker så är vi fortfarande ändå ansvariga för fakta som vi sprider vidare.
Du skriver i din text liksom om ett narrativ där Trump framställs som ett hot mot demokratin eller någonting sånt där. Men kan det inte vara så att Trump ljuger eller kommer med obevisbara påståenden i väldigt mycket högre utsträckning än andra politiker har gjort i USA? Och att det är därför det är som betoning på det?
Jag skulle säga att det är en halv sanning. Det är... Min poäng är alltså inte att säga att Trump saknar problem eller att han inte ska problematiseras eller att han aldrig har ljugit, utan att det finns ett narrativ som är skadligt för etablerade medier och för den demokrati som man säger sig tjäna. Och det handlar dels om granskningen av Trump, men det handlar också om hur man till exempel bevakat sociala rättviserörelser under pandemin, polisbrutalitet, utvecklingen i mer progressiv och radikal riktning i det demokratiska partiet, om rättsprocesserna mot Donald Trump. Det finns en tendens att inte ta, att avfärda väljare som röstar konservativt. Och att istället att inte riktigt vilja förstå dem, utan istället så avfärdas det eftersom att det hjälper då motståndarsidan. Och journalistik ska inte ens ha en motståndarsida.
Lisa Irenius har reagerat hårt mot hur andra medier skildrat Malin Ekmans avsked från hennes tidning. I Studio 1 här i Sveriges Radio anser hon att hennes skäl till att inta en offentlig debatt med Malin Ekman beskrivs felaktigt, och likaså anser hon att Aktuellt och Kulturnyheterna i SVT hamnade fel. Malin Ekman kom där med hårda, konkreta anklagelser mot svenskan.
Och jag fick då inte bemöta de anklagelserna, och som svar klippte man då istället in en del av ett generellt resonemang som jag förde när jag intervjuades av Kulturnyheterna, och som handlade om medier och desinformation apropå situationen i Ukraina och Israels kriget mellan Israel och Hamas. Och att göra så, det är inte god journalistik. Jag har också fått en ursäkt från Aktuellt, ska sägas.
Som jag uppfattade så såg Malin sitt uppdrag från den tidigare ledaren som kompletterar bilden av USA genom att besöka platser och skildra skeenden som sällan skildras. Ser du det uppdraget annorlunda?
Nej, jag tycker, jag har, som jag också har sagt till Malin och även skrivit, jag har uppskattat mycket Malins medverkan i SvD. Jag tycker att hon verkligen har bidragit till att ge andra perspektiv i USA-bevakningen, och det har hon också fortsatt göra här under sedan jag började, och det är tråkigt att hon nu har valt att sluta och inte kommer göra det mer.
Malin Ekman anser att den feedback hon fått under hösten och vintern har givit en annan bild.
Jag har fått mer beröm för artiklar som varit slätstrukna, där jag liksom inte fullt ut lyckats liksom hålla samma journalistiska standard i min mening som jag haft tidigare.
Sist här hörde vi Malin Ekman. Och nu till veckans riktigt stora snackis, vädret. För den här veckan, lagom till att industrisemestern inleds, så har sol, vind och vatten varit elementen för pushnotiser, löpsedlar och etta rubriker. Ja, de senaste dagarna har det skrivits spaltmetrar om vädret. Det har såklart handlat mest om den rådande värmen som dragit in över stora delar av Sverige. Att det är dags att passa på att bada, vilka jobb som är varmast, hur politikernas kroppsspråk förändras i hettan och hur farlig värmen kan bli. Ja, vädret tycks vara ett outtömligt kärl för redaktioner att ösa ur. Frågan är om svenskarnas och i synnerhet mediernas intresse för vädret övergått till en besatthet. Så nu lämnar jag över till vädret med Alexandra Sannemalm.
Det är onsdag eftermiddag. 27 grader varmt och inte ett moln på himlen.
Vi tar två islatte då.
Ja. Inne i Schibsteds personalmatsal serveras islatte i stora kannor.
Härligt, tack.
Vädret är väl lite av en naturlig snackis. Men det är också hett nyhetsstoff. Under den gångna veckan har det publicerats otaliga artiklar och nyhetsinslag om vädret. Det har varit allt ifrån "nu kommer värmen, passa på och njut" till "så snabbt kan din bil bli en dödsfälla i hettan".
Här satt vi i morse och pratade bara om vädret och spånade.
Aftonbladet har skrivit 13 artiklar om vädret den senaste veckan. Och sett till tidningens statistik så verkar det här vara precis vad läsarna vill ha.
När det är extremväder så är det helt klart det mest lästa.
Hanna Olsson Berg är biträdande redaktionschef på Aftonbladet.
Jag brukar tänka att väder är ju någonting som är väldigt nära kroppen och därför berör det en så starkt. Alltså det är samma som att mat engagerar mycket. Det här är en hemmasnickrad teori, men om det är något som är relevant för läsarna så försöker vi alltid hitta nya vinklar.
Hanna Olsson Berg beskriver väderrapporteringen som en helt egen genre. Det är inte bara nederbörd och höga temperaturer, utan snösmocka och ryssvärme.
Jojovädret är ju också en sån där som jag själv är ganska förtjust i. I morse pratade vi om den perfekta lagomvärmen, som väl är någonstans runt 20 grader. Men en sak som är väldigt kul, det är att ta ett seriöst grepp på någonting som inte är så allvarligt. Vi brukar kalla det för att ta mix på allvar. Att när man gör så här vädret timme för timme eller minut för minut eller de här är helgens vädervinnare, att man liksom använder andra kanske sportuttryck eller liksom andra dramatiska uttryck för att berätta om vädret, så blir det bara, det är bara roligare helt enkelt. Jag tror aldrig att liksom varken Aftonbladet eller Expressen vill bara ha snustorra rubriker på att det drar in ett regnområde ikväll. Det är inte vår grej.
Frågan är om svenskarnas och mediernas intresse för väder har övergått till en besatthet.
Sommarvärmen är på väg tillbaka och det kan bli riktigt höga temperaturer. Under.
Vi svettas för att kyla huden som i sin tur kyler blodet under.
Politiker använder enklare språk och mindre komplicerade tankar när de talar till publik under varma dagar.
Brukar ni göra när ni ska svalka er? Du duschar? Ja. Du svettas lite i pannan?
Ja, det blir så när man ska skiffla jord i 29 grader.
Det är tisdag. 27 grader varmt och vindstilla. På SMHI Norrköping är det fullt med stora skärmar, satellitbilder, observationsstationer och radarer.
Här i Lapplandsfjällen är det lite moln just nu. Annars är det ju ganska soligt och klart. Lite moln här också. Sackmoln som har växt till.
Charlotta Eriksson är meteorolog.
De här skärmarna har vi ju för att få överblick, liksom, för att följa väderläget.
Det har varit radiosändningar hela morgonen och förmiddagen för Ekot, P1 Morgon och P4-kanalerna. Morgonens meteorologer är på väg hem och nu är det paus i sändningarna innan sjörapporten i P1 ska gå igång 5:00. En klimatolog och en meteorolog chattar med läsare på Blekinge läns tidning.
Ja, vilken månad som är den varmaste och det var ovanligt regnigt det här året. Och, ja, lite sådär.
Gårdagen bestod av intervju på intervju med olika medier. Just nu vill alla prata väder och varningar med SMHI.
Framförallt så bor vi på breddgrader där vädret varierar mycket. Hade vi bott i norra Afrika så hade vi haft lite mer regelbundet liknande väder. Och så att intresset för vädret på de här breddgraderna är ju så stort för att det varierar så pass mycket som det gör. Och framförallt nu under sommaren, lantbrukare vill ha regn, semesterfirare vill ha sol. Liksom. Så att det är jättestort intresse och det märks ju tydligt.
Har svenskarna blivit besatta av väder?
Jag tror att man har varit besatt av vädret ganska länge som svensk. Vi har ju tydliga exempel från både 1700- och 1800-tal om bondepraktikan till exempel, där man försöker förstå sig på vädret och sådär. Så jag skulle inte säga att det är en ny besatthet, utan att det är en besatthet som har funnits i den svenska själen ganska länge.
Blir folk upprörda när prognosen slår fel?
Ja, det blir ju folk. Och det får vi också ta del av ofta. Ofta är det ju så att när man inte hör någonting så är det oftast bra. Men när det är dåligt får man höra. Så att man blir ganska, man får skinn på näsan att jag, när man jobbar som prognosmeteorolog på SMHI.
Vad säger folk när de hör av sig då?
Nej, men det kan vara allt från att det regnar på bröllopsdagen när det inte skulle göra det till att jag menar att det skiljer några grader i en prognos.
Jag kände mig ju som världens stelaste person när jag först mejlade dig och sen skulle jag ringa och bara så här, kan vi prata väder? Men du tycker att, alltså, du tar ju det här på allvar.
Ja, jag tycker inte att väder är ett kallprat. Jag tycker att man ska ta väder på stort allvar. Och vi tar det som läsarna tycker är viktigt tar vi också på allvar.
Tillbaka till Aftonbladet och Hanna Olsson Berg.
Aftonbladet är precis som Aftonbladets läsare besatta av vädret.
Även fast vi har fyra årstider och varierande väder måste frågan ändå ställas. Hur mycket journalistik kan man göra på vädret?
Jag tror att om det blir för mycket så märker vi det. Alltså, jag skulle själv säga att det går aldrig att säga egentligen att vi ska bara ha en artikel om dagen eller vi ska ha två artiklar om dagen, för det beror helt på vad det är för nyhetsläge. Hur ser läget ut i övrigt? Ja, det är klart att det kan bli för mycket väder, precis som det kan bli för mycket överhuvudtaget. Men då får någon stoppa mig i så fall.
Sist här i Alexandra Sannemalms reportage hörde vi Hanna Olsson Berg på Aftonbladet. Och det var allt från oss på medierna för den här veckan. Ljudet skötte Johan Hörnqvist och jag heter Martina Pierrot. Har du sett eller hört något som du tycker att vi borde titta närmare på? Tipsa då oss på medierna@sverigesradio.se. Vi hörs igen om en vecka. Ha nu en riktigt, riktigt trevlig och förmodligen solig helg.
Medierna produceras av tredje statsmakten Media AB för Sveriges Radio.